vi live. Vi är live med Emotions in Business. Jag heter Joakim Törn och vid min sida idag har jag Alexander Slotte. Hej Alexander!
Tjena, hallå! Du, det är lite rundgång nu. Jag tyckte det känns som en lite rundgång.
Okej, okay, det är ingen rundgång. Jag tycker jag hör ljudet bra. Och du som är här idag, välkommen till Emotions in Business. Jag ska strax presentera vår gäst som sitter till höger om mig här. Du som är här, Emotions in Business är ju ganska interaktivt. Du vill skapa dialog, det är plattformen för samtal. Och syftet, Alexander, varför startar vi Emotions in Business som dialog- och samtalsplattform?
Alltså återigen, Emotions in Business handlar om att vi ser det här formatet, poddinar-formatet, är som en mix utav generell podd, det vill säga ett envägs kommunikation som man oftast har i ett poddformat, och man lyssnar. Men där får man ingen interaktion. Och då var tanken att titta på det här med webbinar som oftast är väldigt populärt här. Man kan visualisera saker och ting, ta en lite mer affärsmässig dialog. Men att då sy ihop de här två delarna till någonting kombinerat. Där man både kan lyssna i efterhand som ett poddinarformat, alltså poddformat. Men också ta med sig rent konkret webbinariefördelarna där man kan interagera mellan varandra. Och sen också då kunna konsumera här även efteråt. Så att det här är en liksom kombination av det som vi har tänkt att utforska. Och det här är vi redan i början utav, eller slutet utav förra året, testat. Och nu sätter vi det här lite mer i kraft.
Precis. Och apropå interaktion då, till höger ner i bild så ser du chatten. Så börja med att berätta lite grann varifrån surfar du in idag? Var finns du i det avlånga landet Sverige? Kanske är du utomlands, vad vet jag. Men skriv lite grann var du kommer inifrån. Och också chatten är ju en del av att ställa frågor. Men du kan också ställa frågor på knappen ask a question precis under mig här. Precis under mig finns en ask a question. Och idag när vi ska strax presentera vår gäst så sättet att ösa på med mycket frågor är någonting som vi kommer att göra. Och sen efteråt så kommer vi hantera just frågor och svar. Vi kommer att avsluta cirka 2:10. Så då till vår gäst idag. Mm. Det som kommer till mig, det är ju människor, möten och affärer. Människor, möten och affärer och mer än 20 år i de här domänerna. Får jag säga varmt välkommen till dig, Patrik Nordqvist från försäljningschefen.se.
Tack så mycket. Kul att vara här. Tack Joakim och Alexander för att få vara med.
Jättekul att du är med.
Ja, och skoj att du är vår faktiskt första gäst i år. Vi kommer ju ha med en gäst varje poddinar som vi kör. Så jag tänkte lite, för att du ska själv få sätta din egen scen, men jag och Alexander, vi funderar lite grann på vem är du och var kommer du ifrån, om du kunde börja ta den storyn för oss.
Klart jag ska göra det. Kommer ifrån, det var bra. Nej, men om vi tar så här bakgrund, jag brukar prata professionellt bara, är ju att jag har jobbat med försäljning i 25 år snart till och med, tror jag. Jag får ändra på det där. Men jag har jobbat som säljare, jobbat som försäljningschef och jobbat som vd. Och sedan 2,5 år tillbaka driver jag försäljningschefen. Och det är ju mer en slump. De som följer mig vet nog vad det är. Men jag började blogga för 10 år sedan ungefär. När jag var pappaledig och jag tyckte jag var så urusel på digitalt. Jag var försäljnings- och marknadschef då och kände att jag var efter på allt det digitala. Så då var det mer för att lära mig lite själv. Och så var försäljningschefen ledig. Så att ibland blir saker bra med slump. Mm. Sen så växte den där jättefort och blev jättemycket folk. Så när jag var vd så fick den leva ett litet eget liv. Och sen när jag slutade på bolaget när det såldes så var det dags att göra något annat. Så då har jag kört eget sedan dess. Och ut och hjälper bolag att växa, om vi ska göra det enkelt. Baserat på försäljning.
Mm.
Sen har jag en massa privata relationer, men de brukar jag inte gå in på. Jag har barn och fru och sådär och bor i Stockholm. Men det är liksom, och det där kan vi prata om, för relationer är ju två mynt. Privata relationer och affärsrelationer. Ibland går de ihop och ibland inte. Så den kan vi nog ha en diskussion om, tror jag.
Absolut. Och du driver ju i alla fall en av Sveriges största bloggar riktat mot försäljning och försäljningschefer.
Ja, jag misstänker att den är störst. Ja, det är några som försöker bråka med mig ibland, men det är aldrig någon som orkar i kapp riktigt. Ja, men jag är lite dryg, men jag har ju väntat på att någon ska försöka komma in och ha lite plats. Jag menar, det finns
mycket bra content. Finns mycket bra där att samla. Men vi har ju ett litet tema för dagen, tänker jag. Det är ju så här att allting är ju cykliskt, som det mesta. Och konjunktur har vi nog upplevt alla, och egentligen på de flesta världsdelar har varit väldigt, väldigt positiv. Men som sagt, som vi vet, allting går i cykler, och vi kommer komma in i perioder troligen inom ett par, tre år som kommer vara betydligt tuffare. Hur kommer man som bolag att förbereda sig för det här? Är man mentalt förberedd? Eller låter man det hända när det händer? Och jag tror att här finns ett ämne som många, när vi är ute och diskuterar, du och jag, Joakim, har ju pratat med många bolag kring det här ämnet, så är det ju någonting som man tänker, i alla fall på högsta ledningsnivå, hur ska vi ta bolaget om 3-5 år? Och där kom ju försäljning, som är en tillväxtmotor, in. Och vad är tillväxtmotorn? Vad finns bakom den? Jo, det är ju våra relationer till våra kunder, och hur tänker man där? Så att det är väl egentligen, tänker jag, gå in lite på dagens ämne. Då hade några konkreta punkter, tänkte jag, som vi kan ta en diskussion kring.
Absolut. Först vill jag bara ta vid där du sa det här med att vara förberedd. Lågkonjunktur kommer, det behöver vi liksom inte orda om. Och det är liksom ingen domedagsprofetia, utan vi som är lite äldre har ju varit med om några stycken. Så vi har ju upplevt det. Jag har kunder som aldrig varit med om sin första lågkonjunktur i yrkeslivet. Det blir spännande för dem. Men liksom, det kommer den. Men där ser jag också en olika approach till det här. Jag jobbar med bolag och vet bolag som är superförberedda. Det är nästan så att de kommer ta marknadsandelar i lågkonjunkturen. De står redo. De kommer att satsa. De ser det nästan som en möjlighet. Sådana andra kunder som liksom, det är ett bekymmer. Man kanske inte är jätteförberedd, men man liksom ändå har det i bakhuvudet. Och sen har jag de här som jag stöter på, som inte alls tänker på det. Som bara kör på. Det är de jag nästan tycker synd om, som inte reflekterar över att det kommer att gå sämre. Och det är liksom, jag skulle vilja säga att det första är ju bara liksom fundera på vad är det vi behöver göra. Det är ju samma sak i en högkonjunktur. Då behöver man göra andra saker, men att man har en tanke med det. Det tycker jag är jätteviktigt att börja med någonstans. Och där kommer vi också in på det här med relationer. Det var ju så jag träffade dig, Alexander, tror jag, för länge sedan, när vi började prata relationer. Du är ju Mr. Relations. men relationer, är det viktigt i affärer? Du nickar. Och då säger jag ja.
Beroende på vilka typer av affärer man har, såklart.
Jag tror det är viktigt i alla, men jag tror ibland att man sådär, man tror att relation, man har ingen tydlig definition av relationer. Det är då dit jag vill komma. Jag ser att det är många som säger att jag har goda relationer. Den har jag hört från många säljare jag jobbat med. Ja, det innebär att jag fikar med kunden en gång. Jag vet inte om det har en god relation. Jag vet inte om det kommer att göra att man klarar en lågkonjunktur. Vad säger du, Joakim?
Ja, framförallt så tror jag att ha insikten i och förståelsen för hur skapas goda relationer. Framförallt som bygger på tillit och förtroende. För någonstans i grunden så är ju tillit det som driver, vill jag fortsätta hänga med dig eller inte?
Tillit är absolut en viktig sak. Men jag tycker just det också bör liksom bestämma, vad är det för typ av relationer vi ska ha på vårt bolag? Och här kommer vi in lite på första punkten jag skulle vilja prata om. Det är om mål och syfte med relationer. Säljer du snabbrörliga konsumentprodukter till konsumenter, då blir det ju liksom, då kommer varumärket att ha en relation. Det är svårt att ha några relationer för butiksställare. Man kan vara trevlig i stunden, men jag tror det är svårt att bygga upp en liksom långsiktig relation. Har du en avancerad business-to-business-tjänst så kan du jobba med kunder i åratal. Årtionden finns det kunder. Vilket gör att man då behöver sätta en annan nivå. Och definiera, vad är det man vill ha för relation? För jag tror det där är lite farligt om man bara litar på säljaren. Jag vet inte, har du någon definition på hur du vill ha dina relationer, Joakim, med dina affärer?
Ja, alltså någonstans så att ankra i både sina värderingar och sitt syfte. Lite grann, vad gör jag här? Vem ska jag skapa värde för? Och utifrån det vara autentisk i det jag gör. Mm. Det vill säga, det är viktigt att jag som köpare av dina produkter och tjänster känner att du vill skapa ett värde för mig. Mm. Om jag bara känner att du vill omsätta pengar och skicka fakturor, då kommer tilliten att naggas i kanten, såklart.
Mm. Ja, men det var klockrent. Det är jätteglad när du säger det. Jag ville fråga, för du jobbar ju ändå med det här. Liksom. Men det där är det man behöver bestämma. Nu talar vi speciellt, är man enmansföretagare, jag menar, då har man koll på sina relationer. Men så fort man blir en grupp med människor, man blir flera, så tror jag det just är superviktigt att man får... att man sätter och pratar tillsammans, vad är det vi menar med relationer?
Ja, ja.
Så att man har bestämt, vad är det vi vill uppnå? Ja. För som jag säger, vi kommer tillbaka till den personliga relationen. Vi ska komma in till det till nästa punkt, men det handlar ju också om att kunna dela upp relationer om man jobbar med business to business. Då är det individer, men det är också relationer med företagen. Jag ser det som två olika saker till viss del.
Visst är det så och kanske framförallt det komplexa i att ha en intressentkarta med 6, 7, 8, kanske ända upp till 10 personer som du ska ha relation med på olika nivåer. Du pratar till styrelseordförande på ett sätt, du pratar till inköpare på ett sätt, du pratar till andra påverkare och intressenter på ett annat sätt. Så ja, det är extremt komplext.
Jag ler. Det är liksom sådär, ja, alla vill ha relation med vdn, men vill någon ha relation med inköpare om man vänder på det? Precis som alla vill ha relation med projektledaren och den som ska leverera. Jag vet inte om någon vill ha en relation med oss säljare i grunden. Liksom. Om vi hårdgar det lite. Det är klart man vill, men du förstår vad jag menar. Det där tycker jag är jätteviktigt att man faktiskt pratar om. Precis som du säger, vad är målet? Speciellt vid komplex försäljning. Jag blir glad när du sa det där med relationskartan. Jag brukar ha också en karta jag utgår ifrån. Där man diskuterar, vad är det för typ av relationer vi behöver ha med de här? Och vad är det rimligt att få för relation? Jag har jobbat på bolag där man sådär, vdn har önskat att vi ska ha en viss relation med vår motpart. Och man bara, fast vdn på ett börsbolag har inte intresse av att träffa mig. Det finns liksom inget intresse av att knyta en relation där. Då måste jag hitta något annat sätt. Det är inte realistiskt att jag ska lyckas få den relationen med alla beroende på vad man säljer. Så där tycker jag det är jätteviktigt. Och det ser jag också att de som har pratat om det och satt lite mål upplever jag, då blir det mycket lättare också att börja följa upp och prata om vi har relationer. Och det är därför jag säger att det är första konkreta tipset för att klara en lågkonjunktur. I alla fall är det sådär, ja, har vi bra relationer? Kommer de att klara en lågkonjunktur?
Exakt.
I en högkonjunktur är det oftast ganska enkelt. Jag ska inte säga, då kan man också bli av med både kunder och man byter leverantörer enkelt, men då har man inte riktigt tid på samma sätt. Så den tror jag är jätteviktig, att på ett strukturerat sätt. Relationskarta var ett ord du använde, jag använde ett liknande. Vilka är det vi ska ha relation med? Och sen, vad är det för mål vi vill uppnå med att ha relationer? Så det tror jag är viktigt. Och det gäller oavsett om du är enmansföretagare, att du gör det lite snabbt till att det är det stora företaget.
Men kan det vara också, just uttrycket relationer är intressant, kan det vara också så att vi som löser ett problem på marknaden och säljer en lösning på något sätt vill gärna uttrycka sig i form av att vi vill ha relationer med våra kunder. Men om vi vänder på steken, vill våra kunder ha relationer med oss? Och vad är så skillnaden däremellan?
Ja, och jag tror ju att många kunder inte vill ha en relation egentligen. Jag bara tittar i min egen verksamhet. Jag önskar, jag har ungefär 150 kunder ungefär, jag önskar att jag hade en fantastisk relation med alla. Men jag är ute och föreläser ibland. Det går bra, folk är glada, jag får bra betyg. Men det är inte så att vi får en djup relation efter att jag gjort det. Vi ser ingenting mer samarbete just då av olika anledningar eller liknande. Det är klart att inte det finns samma intresse av en relation. Så när andra kunder där vi jobbar med tillväxtresor och jag träffar dem varje vecka eller minst varje månad. Mm. Där har jag koll på deras barn och familj och jag delar med mig och vi känner varandra väl. Mm. Man vet... humörsvängningar och allting liksom. Har man koll på, är det en bra eller dålig dag? Ska vi ta det här eller vad ska vi göra idag? Så jag skulle också säga att det är där jag kommer tillbaka till målen. Jag tror inte man kan förvänta sig att få perfekta relationer med alla. Det tror jag är lite naivt. Och också frågan, vi kommer tillbaka till det, blir det lönsamt att hålla på med det? Och till slut kommer du nästan tycka jag är en stalker om jag försöker röda på med dig fast du inte vill ha det. Ja, eller vad tänker du där?
Nej, alltså, jag tänker på, hänger det ihop med värdet jag skapar eller vad mina tjänster eller produkter kostar? Finns det en samband där, tänker jag, å ena sidan. Å andra sidan tänker jag, när du på djupet förstår dina kunders drivkrafter, mål, förväntningar, önskningar och drömmar, då kan du ju också skapa mål som relaterar till det och bli alltså mer relevant i ditt sätt att sätta mål.
Ja, jag tror inte det finns ett enkelt svar på det, men ja, värde är en aspekt. Potential är en annan aspekt. Jag tycker alldeles för många tittar på vad man säljer just nu istället för att titta på potentialen. Ibland har man kunder man kanske tycker man säljer ganska mycket till men inte har någon potential. Sen har man andra kunder där man skulle kunna sälja mycket, mycket mer där det vore värt att odla relationer. Sen tror jag också det handlar lite om komplexitet. Återigen, säljer jag en hårt paketerad produkt där det är mer fokus på volymer, specifikationer och andra saker så är det svårare att få en relation, kan det vara. Än om man måste ha lösningar och förstå varandra och där mycket där man utvecklar tillsammans. Jag ska inte säga att det är svårt eller omöjligt för andra, men jag tror det blir svårare för det blir mer ett leverantörsförhållande. Det är klart man får en relation. Och sen också långsiktigt. Förlåt.
Vi kan ju ställa frågan till våra deltagare idag här. Och skriv gärna i chatten. Vad tycker dina kunder? Vad vill dina kunder? Vill dina kunder ha en djup relation med dig eller en mer ytlig relation? Det kan ju vara så att om affärsvärdet är stort så kanske man bettar på dig som säljare eller affärschef. Och det innebär också att man vill förstå dig och ha en nära relation till dig. Absolut. Om inte affärsvärdet är så stort så kanske det inte har så stor betydelse. Vad vet jag. Men skriv i chatten, du som är här, är det viktigt med relation och i så fall varför? Skriv i chatten direkt utifrån ditt perspektiv.
Ja, men det är bra. Det där är första konkreta rådet. Sätt er och bestäm mål och syfte. Och lite som du och jag säger, det finns inget rätt eller fel eller så här ska man göra. Men ju fler ni är, ju bättre ni har vågat bestämma er lite. Och någonstans också, har man mer än en kund, och har man bara en kund har man andra problem, då får vi prata om det en annan gång. Men har man många kunder så behöver man också våga bestämma att det är olika nivåer. Både för att det inte kommer att gå och man kommer inte ha tid här, så att man vågar bestämma lite och kvalificera. Det är väl som alla människor i ens liv, om vi kopplar det till privata relationer. Jag har jättemycket människor som jag kallar att jag har relation med, men jag har ju olika djupa relationer. Det är inget konstigt. Jag har inte satt dem i liksom, nivåer så, men jag vet ju mycket väl vilka jag räknar till min närmsta krets och vilka som är lite längre bort. Vi hade fått en fråga där, såg jag. Ska vi ta svara på den också, eller?
Ja, du kan ta den direkt om du vill.
Jag tar den direkt. Ja. Bra fråga, Mats. Det är jättemycket som har förändrats. När jag började så hade vi en mail och delade på den 20 personer. Jag brukar ta det som en sån där stor grej. Idag har väl jag 8 e-mailadresser själv, typ. Nej, men skämt åsido, där är en sak som har förändrats. Digitaliseringen. Vi kommer in på det snart. För digitaliseringen påverkar vårt sätt att ha relationer också. Jag är ju uppfödd på den tiden, det är du också va, Joakim, så då man ringde och bestämde att man skulle träffa någon och sen fick man stå där och vänta tills personen kom. Och kom de inte fick man gå hem och ringa. Det var innan det ens fanns telefonsvarare. Vi skojar lite, men bara de 25 åren jag har jobbat, hur jag umgås, når och träffar kunder har ju förändrats radikalt. Och det är, i grunden har inte relationen förändrats. Men jag tror många inte riktigt har hängt med hur man kan skapa relationer. Idag bygger vi relationer. Du och jag har inte träffat så mycket, Joakim. Alexander känner jag lite mer. Men du och jag börjar bygga en relation med att vi sitter här och pratar idag. I min värld.
Visst är det så.
Och ni som lyssnar börjar bygga en relation. Även om ni inte skriver ens någonting i chatten så börjar vi bygga en liten relation. Mest enkelriktad just nu. Men om någon skriver i chatten och Mats, du får lite svar här, då börjar vi bygga en relation. Så att, det skulle jag säga är den största förändringen. Sen den andra stora förändringen är att det ställs mycket större krav på oss. Vi har blivit färre säljare och kommer nog bli ännu färre säljare. Fler som jobbar med affärer, för många måste sälja, men färre säljare. Så jag tror att vi kommer att få se att man behöver bli bättre och bättre på många områden. Så det är liksom, kraven är större.
Jag tänker på ditt initiativ här 10 år men online och försäljningschefen.se och migreringen mellan marknad och försäljningen och att det är mycket mer marknad, mycket mer kanaler, mycket mer interaktionspunkter idag. Hur tänker du här, Patrik?
Alltså, vi tittar på vad amerikanerna, det är bra, så börjar titta på dem. De har ju redan börjat säga marketing. och slår ihop ja. Sale och marketing. När jag startade försäljningschefen, jag kan säga då, jag trodde alla fattade det där. Och tänkte, det var nämligen en kollega som sa till mig, det där är ett jättebra ämne för dig att jobba med. Jag bara, nej, det där kan alla, jag måste ha någonting nytt. Men vi pratar om det, men vi har inte gjort det, säger jag. Framförallt stora organisationer så har man en marknadsavdelning och man har en säljavdelning och de pratar inte. Och det är katastrof, skulle jag säga. Jag tillhör ju de som säger att en marknadschef måste mätas på försäljningen och vara en tydlig del där. Och en försäljningschef måste förstå marknad och förstå hur man ska använda det. Jag tror att det är en överlevnad i business to business. Vad är det här vi gör nu? Är det sälj eller marknad? Jag kan inte svara riktigt på det. Jag säljer på ett sätt även om jag inte just skickar ut något erbjudande. Men jag klart jag pitchar in mig själv lite utan att tänka på det. Men vissa skulle räkna det som marknad. Vad räknar du det som?
Ja, jag skulle vilja säga att det är en kombination av förtroendeskapande. Hur skapar vi värde för våran målgrupp, våra personas? Hur löser vi deras problem? Och det är klart att marknad och sälj absolut behöver vara integrerade. Och man behöver förstå värdet av MQL, alltså Marketing Qualified Leads, SQL, Sales Qualified Leads och verkligen, idag har jag ju stories om säljare som inte ens har en gateway för att liksom ta emot marknadskvalificerade leads. Om det nu är så att man har en marknadschef som jobbar in sådana.
Absolut. Ja, men det är klokt och det är bra. Det låter ju som vi är överens där. Liksom. Det där kommer att flyta ihop. Mm. Hoppas det var svar på din fråga, Mats. Jag tror vi ska gå vidare till det andra konkreta rådet. Och här börjar vi röra oss in på det här vi pratade om nu med sälj och marknad. Det är värde. Mm. Vad ger jag för värde i en relation? Och det får jag också bestämma själv. Men där tror jag det ställs högre krav på att en relation ska klara en lågkonjunktur. Och där delar jag verkligen upp det. Nu är jag lite elak med flit. Men det hör av sig så många människor till mig som ska fika. Och de skriver på LinkedIn och vill fika. Men man skriver inte varför. Man har ingen syfte. Det blir alltid min första fråga. Jag kan tycka mycket väl skulle kunna ta fika med den personen, men jag vill veta vad de har tänkt. Och det är så många som inte har någon tanke. Och det tycker jag blir lite synonymt med det här. Jag tänker på säljare jag jobbade med 25 år sedan. Då var det okej att åka runt och fika. Då var det relationer att man kanske man satt och pratade och lärde känna varandra. Och det är en viktig del. Man ska inte underskatta den. Men jag tror inte den räcker om man pratar affärsrelationer. Jag brukar vara tydlig med att betona det nu. Det är inte privata relationer. Privata relationer gör ni vad ni vill. Men vill man göra affärer så tror jag det krävs lite mer än att man just bara vill fika. Och där kommer jag till värde. Ja. Mm. Du ville säga?
Och jag tänker storytellingen och sättet att prata om värde. Mm. Jag brukar prata om problem awareness, solution awareness. Innan jag pratar om värde, hur viktigt är det att prata om kundens problem först för att kunna kvantifiera värdet? Alltså vad är det för problem vi ska lösa?
Ja, självfallet måste jag förstå min kund för att kunna lösa ett problem. Det är lite naivt annars. Däremot, det är också en skillnad, så blir det svar till dig Mats, men för 25 år sedan så var jag tvungen att fråga kunden om alltihopa. Det fanns knappt några webbsidor. Du kommer ihåg det Joakim, då var ju webbsidan att det stod ett telefonnummer och en logga. Idag kan jag läsa på om ett företag ganska mycket. Jag kan gå in på en LinkedIn-profil. Jag kan ta reda på ganska mycket. Jag ställer i alla fall otroligt mycket högre krav. När jag var vd träffade jag säljare så förväntade jag sig att de hade läst på lite om oss. Och om mig. Börjar de ställa de här basic-frågorna, vad vi gjorde och liksom vilka konkurrenter vi hade och sånt. Det borde de ha gärna kollat upp. Det kan jag tycka blir lite naivt. Däremot att ställa djupare frågor för att förstå mina pains och lite mer i detalj. Det måste man självfallet fråga om. Så jag tycker det där blir tvegat svärd om du förstår vad jag menar. Var jag tydlig där med att liksom, det ställs större krav på dig som säljare har gjort en research innan. Men självfallet måste jag fråga och ta reda på för att kunna tillföra värde.
Verkligen.
Sen kommer vi tillbaka till det digitalt. Jag bloggar. Jag hoppas att mina bloggartiklar tillför värde, trots att det kanske är 1 000-2 000 personer som läser den. Det är inte alls skrivet för en viss unik individ, men då är det ju generellt igen och det är där också i värde. Det är ju ett sätt att skapa värde i en första relation. Det får man gratis. Vill man ha lite mer får man gå på en utbildning. Då är det fortfarande så att går man på en öppen utbildning så är man 1 av 12 då. Det är fortfarande mycket, mycket mer anpassat för dig än om du får en bloggpost. men det är ju fortfarande rätt generellt. Och sen går man upp till rådgivning, då är det mer värde. Så det är ju också ett sätt att titta på hur man levererar värde idag. Och det tror jag många fler också möts av, att vi möter värde hela tiden på så många sätt. Så att det är inte enkelt, jag skulle säga att det är en jättesvår fråga. Det här ger ju värde, hoppas jag, att man sitter och lyssnar på det här. Det är i alla fall meningen för mig. Jag tror det är meningen för er också.
Verkligen. Vi kommer till det, du nämner bloggar och värde. Det är ju oftast det som konverterar bra idag när det gäller content. Mm. Och samtidigt så de miljarder bloggar som kommer upp är också ett, blir också tuffare och tuffare att sticka ut. Vad innebär det här, och att skapa värde för läsaren? Vad är det man behöver tänka på?
Vi kommer tillbaka till det du frågade faktiskt. Jag kan avslöja hur jag bloggar. Jag skriver för ett par säljare som jag har i huvudet när jag skriver artiklar som är riktade till säljare. Jag har ett par försäljningschefer jag skriver för. Jag har ett par vd:ar och jag har en styrelseordförande när jag sitter. Och de har jag lite i huvudet. Det är ju mina personas, det fattar ni också. Men,
såklart,
men jag har till och med gjort det ännu mer levande, att jag brukar tänka på de personerna. Och då blir det också mycket lättare att skriva för en mottagare. Och det där brukar jag få höra, nu skryter jag lite där, men jag brukar få höra det av försäljningschefer framförallt, som jag pratar rätt mycket med, att de verkligen känner sig träffade. Och det är ju just för att jag försöker verkligen skriva för dem.
Men bam! Det är där, det är det som är grejen här.
Det är det
att,
som är
att
grejen.
Skriva för, ja, att skriva för läsaren, och att, precis som du säger, på djupet förstå sin läsare och sin persona. Vilka problem och utmaningar de har i vardagen. Och på så sätt, Patrik förstår mig. Patrik bekräftar mig. Det är ju fantastiskt.
Och där har du också nyckeln, tycker jag, till personliga relationer. Jag sa det, jag har 150 kunder. Vad kan det vara? Jag har 200 kontaktpersoner. Nej, jag har inte en perfekt relation med alla. Det vore väl jättekul, men jag har inte det. Det kan jag villigt erkänna. Men de jag träffar ofta har jag ju djup relation med, för de känner jag ju. De hinner jag prata med andra saker om. De här jag har en föreläsning för en gång per år. Det blir inte en djup relation. Är ni med på det? Vi gillar varandra, vi skojar, det är härlig stämning, men jag har inte koll på dem. Och där tror jag liksom mycket handlar om, och det tror jag också kommer att kräva att det blir svårare och svårare med massmarknadsföring. Man måste nischa sig. Jag har inte lärt mig dig lite.
Jag kommer tillbaka till, du pratar om ömsesidigt värde. Kan du utveckla det lite grann?
Jag tror att som säljare är det så att jag vill sälja, och så är jag där och smörar och håller på relationer och dricker kaffe, om vi raljerar lite. Men om jag verkligen ger ett värde till kunden, om jag verkligen hjälper min kontaktperson både i den personens karriär, med dens jobb to be done, alltså vad den måste lösa, och skapar värde åt företaget, det är då jag kommer att få vara kvar i en lågkonjunktur. Det är då jag också kan vända att okej, jag förstår att ni behöver skära nu, jag kan hjälpa er med det här, vi kan göra de här grejerna, vi kan ändra saker. Att man förstår kunden. Så det är också, som jag säger, jag har kunder som nästan väntar på en lågkonjunktur. De kommer att gasa när det blir lågkonjunktur. Medan andra kunder som nog kommer att få panik och dra i allting, och om man tittar på bolag generellt. Så att det gäller ju att förstå dem också och kunna anpassa sig efter det. Så det är det jag menar med ömsesidigt värde. Att inte bara springa och be om kundens pengar. Utan just att jag bidrar med någonting förutom bara min produkt. Och det tror jag kommer ställa större krav på säljare. Säljare måste också kunna det man säljer. Och det är därför många säljare kommer att sållas bort. Kan man inte sina grejer på djupet och förstår kunden, så kommer det bli tuffare. Och den är inte lätt.
Och här nailar du någonting som vi brinner för, både jag och Alexander. Och att förstå sin kund på djupet och verkligen leverera på eller strax över förväntan. Lite grann som du sa här, inför ett kundmöte så vill jag inte höra frågan om vad vi omsätter och vilka utmaningar vår bransch har, för det finns öppet idag i den transparenta värld vi lever i. Så att jag håller verkligen med. Du säger hej och välkommen tillbaka till Alexander också. Du hade ju lite teknikproblem där under några minuter, men välkommen tillbaka.
Ja, du hörs,
tack, du hörs jättebra. Tack. Ja, men det är klassiska, det är någonting man har lärt sig i försäljning, det här demospöket. Det kommer alltid, det är mest oväntade. Så mitt internet just nu gick ner, jag går på mobilt. Ja,
som händer.
Ja, det händer alltid någonting. Man har lärt sig.
Ska vi fånga upp Mats fråga där också? Det här med, och jag tycker den stämmer in så bra i det vi pratar om nu. Jag satt och läste den där medan ni snackade. Men Mats, jag tror att fler kommer att behöva sälja. Och det innebär också att fler i organisationen behöver förstå kunden. Jag tycker det du brukar prata om, Alexander, relationer kommer att bli så mycket viktigare i hela flödet. det är inte bara säljaren och en inköpare eller en beslutsfattare som ska ha en relation, utan den måste lira på alla former, mellan lagret, i projektledning, i leverans. Och det ställer större krav på många människor. Jag tror just jag sa att det blir färre säljare, men jag tror att många fler måste börja sälja. Men det är i alla fall...
Där tror jag är en jätteviktig, precis som du är inne på Patrik, just det där att många delar i organisationen som sitter idag på nätverk, som har connection, som har de kopplingarna, ser inte som en naturlig del av sitt yrke att vara med och bidra där. Och det tror jag att man väldigt många bolag går miste här. Verkligen. Och att börja få in ett mindset av att alla bidrar till tillväxten långsiktigt.
Absolut, och förstår det. Och där kommer vi tillbaka till, vad till för jag för värde och förstå sin roll? Det tror jag ligger mycket på företagsledningen, att få fler människor som har kundkontakt att förstå vad till för jag. Är jag kund och blir dåligt bemött när det kommer en kredit, eller vad säger en faktura som är strulig med liksom, på ekonomiavdelningen, det sabbar relationen.
Lite grann det här med värde och att kvantifiera värde. Jag upplever att många mellanchefer och även högre chefer har utmaningar med att förstå eller kvantifiera värdet. Om vi löser det här problemet, vad kommer vi att tjäna, spara, öka, minska då? Hur kan vi hjälpa våra beställare och kunder att kvantifiera värdet på tydligare sätt? För någonstans så ska ju det här upp i en ledningsgrupp eller en styrelse, och hur kan vi hjälpa våra kunder att kvantifiera och beskriva värdet? För det är ofta så att vi får inte göra det för styrelsen, vi får inte göra det för vd, utan det är en intern person som ska göra det. Hur tänker du här?
Jag tänker strunta lite i vad du får och inte får ibland. Ibland är det bättre att göra saker och be om ursäkt sen. Nej, men seriöst, om inte du kan lämna ett förslag, det är klart att de kanske vill verifiera dina siffror, men, och här är det också en test på hur väl du känner din kund. Kan inte ens du lämna förslag på en ROI-kalkyl och en uppställning, då kan ju liksom inte du, då vet du inte kundens värde. Så att det är klart att jag försöker alltid göra det om det behövs. Det är klart att vissa saker behöver man inte göra en ROI på, men är det efterfrågat så gör jag förslag på en ROI. Sen, och det är också värde för kunden. Då kan de verifiera mina siffror, lägga till, ändra lite och behöver inte börja från början. Så det tycker jag också är ett typiskt sätt att skapa värde för kunderna, att hjälpa dem med sånt som man vet är intern politik. Det tror jag ni, alltså jobbar man med mindre kunder är det oftast enklare, med stora kunder, där handlar det minst lika mycket om att hjälpa dem att få igenom beslut ibland. Vem ska ta beslut?
Det ni menar.
Ja. Politiken. Jag tycker det är en bra test. Kan du inte, och säljer du lite mer komplext såklart eller lite mer större värde och inte kan göra ett förslag på en ROI eller ens flera, då behöver du själv läsa på, tycker jag. Sen tycker jag som sagt, vi måste vara lite tuffare. Man ska inte vika sig där med kunden. Och här kommer vi väl också in på tredje punkten. Det där var liksom andra. Värde. Värde, det kan vi prata om i flera timmar.
Ett eget poddenår.
Ja, precis. Sätt ner vad man menar med värde. Kan vi börja mäta det? Kan vi börja kvantifiera det på något sätt så att det inte bara blir ett flumord? För det är så många som flummar runt med att jag ger värde till mina kunder och så frågar man, vad är det då? Ja, det vet jag inte. Nästa. Det här måste du lägga i, Alexander, för här är balansgången, skulle jag säga. Autentisk och strukturerad. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det är de säger, att man kan ha 100 relationer eller någonting sånt där i huvudet. Men alla vi har ju mycket, mycket fler relationer. Och här tycker jag, det här tycker jag är den svåraste utmaningen att lyckas. Jag ser väldigt få som lyckas rakt av. Jag erkänner det villigt, jag är mycket mer strukturerad än autentisk. Jag är autentisk med många, men jag är strukturerad och kan därför hålla ganska många relationer. Men jag borde träna på att bli lite mer autentisk med fler. Medan jag känner...
Ska vi se, tappade vi Patrik där?
Balansgången.
Kanske vi...
Ja, men jag tror du är kvar. Vi tappade dig några sekunder där, Patrik, men nu hör jag att du är
kvar. Okej, vad bra. Okej. Men ni är med på den utmaningen, just det här med att vara autentisk. Och ska man ha en äkta relation måste man känna och förstå varandra och lita på varandra. Samtidigt som sagt, är du säljare så har du hundratals relationer. Och du behöver en viss struktur på hur du gör dem. Och ska vi då lägga ut det på LinkedIn? Jag kommer inte ihåg din femstegsmodell fullt ut, Alexander, men det här nedersta planet där du vill ha relationer med många, då måste du också hantera det på ett bra sätt.
Ja, visst. Nej, men alltså det där är ju, du är inne på någonting som är intressant, för att det är ju en utmaning idag tack vare eller på grund av, beroende på hur man ser det, med sociala medier och så vidare. Vi har en förmåga att nå extremt många människor på hela egentligen planeten sekundsnabbt, och det gör ju att våra nätverk utökas hela tiden, och det här ser vi ju, det här gör ju Facebook-undersökningar, det sägs ju nu att vi är bara 3,1 steg ifrån alla människor på hela planeten. Och det blir så här lite mindblowing. Men det finns också forskning, som en forskare som heter Robin Dunbar, som har forskat kring vår kognitiva snarare begränsning, att vi är byggda under tusentals och tusentals generationer, att vi har levt i grupper om ungefär 150 individer. Och där finns det någonstans ett tak vi slår in kognitivt, alltså vi kan inte kognitivt liksom ta hand om fler relationer och hålla igång en långsiktig relation med fler människor. Och då måste man någonstans inse om säljarens vardag går från att ha ganska få kunder till att ha nu väldigt många kunder. Hur ska jag då börja prioritera? Så precis du är inne på, då krävs det en minutiös struktur, men jag tror också att ledarskapet måste komma in här och inse att jag kan inte lägga 250 kunder på en säljare och förvänta sig att det ska ske några mirakel här. Det kommer inte att ske. Och då måste man bli tydlig med sin segmentering, där säljare ofta är ganska duktiga, men jag tror man kan bli ännu bättre att verkligen veta vilka är liksom mina topp A-kunder, vilka är B, vilka är C, vilka kan jag faktiskt ignorera i vissa fall när jag måste göra det. Jag tror att där kan man bli duktigare, precis som du är inne på strukturen, att inse att, för det finns så mycket forskning kring det här, det är bara att man måste tratta ner den och inse att okej, okay, det är alla exakt människor.
Ja, men, och jag tycker det binder ihop också där vi började med mål och syfte. För där är du tillbaka till, precis som du säger Alexander. Vill du verkligen ha kunder där du ska ha en djup relation med, jobba långsiktigt med, det finns stor potential, då måste du ha tid att bygga dem och hinna vara autentisk. Och få bygga och dem, få tid, få verktyg tid och kunna vara autentisk. Sen säger jag, liksom, det går att hålla relationer med många idag. LinkedIn är väl fantastiskt. Jag har ett stort nätverk med de här människorna man pratar med någon gång per år. Jag är inte top of mind och jag har inte en jättedjup relation, men nog har vi koll på varandra, jag vet vilka de är. Så att, tack vare kanaler kan man ju också hålla mycket, mycket fler relationer, vilket på ett sätt kan man utnyttja. Förut kände man sina 150 som du sa.
Verkligen.
Den andra stammen krigade man mot. Idag har vi nätverk liksom på några tusen utan problem, men många är i periferin. Och där tycker jag man just också måste, vi kommer tillbaka till mål och syfte där tycker jag, men våga bestämma det här med strukturerad och autentisk. Och autentisk blir ju alla liksom, med dem man lägger sig tid på och verkligen vill ha en relation med. Men även hur man klarar av att vara det med lite fler. Så att man tittar på det där. Det tror jag är jätteviktigt.
Yes.
Ja, sen också att skapa struktur är ju utmaningar för många. Men att vara autentisk och visa sitt sanna jag och vara sårbar och på det sättet vinna djupare relationer är också någonting som många har jätteutmaningar med. Man går på sina säljskript, man har en struktur man ska följa, man hör att chefen har sagt att så här ska du säga. Hur tänker du här? Hur blir man sitt sanna jag och hur blir man autentisk egentligen?
Det är jättesvår. Alltså
det som hjärnan gärna gillar. Vad är det som gör att vi tycker om andra människor? Framförallt att hänga med dem.
Ja, ett så säger det vanliga floskliga rådet som jag inte brukar vilja ge, men i grunden måste man ju vara lite sig själv, om ni förstår vad jag menar. Man kan inte, nej men, förlåt Alexander, jag känner varandra rätt väl, du är mycket mer, jag är lite reserverad, jag har lite sådär, jag väntar in lite innan jag bygger för djupa relationer, men du är varm och öppnar upp det ganska snabbt. Men det är okej, okay. Jag har många kunder som gillar mig för liksom, det passar ju. Skulle jag försöka vara dig så blir det fel. Så jag tror där måste man någonstans börja med att försöka ändå vara sig själv. Sen gäller det ju, jag tar mig själv som exempel.
Visst.
Ja, jag behöver släppa in folk lite tidigare, visa mig lite mjukare. Det är liksom en strategi för att bygga relationer, om jag ska svara på dig Joakim, där att man faktiskt också ser vad kan det vara för negativt. Omvänt, de här som alltid ska kramas. Det är många som har tappat affärer med mig för de är alldeles för på och alldeles för tjeniga första gången jag träffar dem liksom, jag har köpt in saker. Det funkar inte med mig. Det är där det också kommer till relationer, man är två. Man måste också känna av vad vill den andra ha för relation. Så att vi som är lite mer reserverade behöver öppna upp oss lite, och de som är kanske för kramiga och alltid ska vara med på allting behöver kanske ta lite lugnare. Det tror jag är svaret på din fråga, men liksom utgå från dig själv och fundera på vad det är. Och sen handlar det om, där kommer vi tillbaka till bolaget. Stora bolag med starka kulturer har oftast en hur man har relationer, om ni upplever jag i alla fall. man präglar sina medarbetare. Hur ska vi ha relationen? Och det tror jag också är viktigt att prata om. Hur vill vi bli uppfattade? Hur vill vi ha våra relationer? En del kör ju ganska strikt och det funkar. Men då kör man det, och andra är mycket mer liksom personliga. Så det jag tror det är...
Det är där jag tror också autenticiteten kommer. Alltså om vi lever våra värderingar och att vi vill ha beteenden som adresserar våra värderingar, så blir det också autentiska beteenden.
Absolut. Och vi kommer tillbaka till mål och syfte. Har jag ett antal företag, stora kunder där jag behöver bygga nära relationer, ja, då måste jag lägga tid på att vara mer autentisk och mer strukturerad där också för att verkligen få de relationerna. Har jag hundratals företag som jag måste sköta såklart, då behöver jag mer vara professionell. Jag tjänar mer på det. Jag kanske inte behöver lägga lika mycket tid på att vara, liksom, få till den här personliga relationen. Utan då är det den professionella relationen som är viktigast. Mm. Det tror jag som liksom avrundar hela med från min sida där.
Nej, men om vi summerar dina tre punkter då. Det här med att mål och syfte för vad jag vill uppnå. Ömsesidigt värde har du pratat om.
Yes. Börja bestämma vad ömsesidigt värde är och försöka kvantifiera.
Och autentisk och struktur.
Ja, och de måste hänga ihop, vill jag säga. För de skiljer sig inte åt. Jag tycker din modell där är bra, Alexander, som ni kör. Men liksom man måste börja liksom skapa en liten struktur. Det kan vara både autentisk och strukturerad i min värld. Det är en balansgång, men jag tror att det är det som vinner i längden.
Absolut.
Okej, hörni. Då börjar jag dra ihop sig till en avrundning här. Alexander, har du några tankar runt omkring en avrundning?
Nej, men jag tänker ju så här, det här med, om man nu vet att vi tog ju en liten konjunkturcykler som ett exempel här nu på att förbereda, så har vi pratat kring relationer och sådär, och ska man ta det med trädanalogin, så är det bästa tiden att så ett träd var ju för 20 år sedan. Det näst bästa är idag. Och nu låter det extremt klyschigt det också, men det finns ju ett syfte där, eller någonting att tänka på nu, om vi cykliskt kommer inom en par, tre års period kliva in i en konjunktur som kommer vara svajig för många. Om jag då sitter och äger mitt bolag, ansvarar för tillväxten, så, och att ta det steget att okej, vilka är då viktigast? Vem är viktigast? Vi pratar relationer idag. Vilka är viktigast för min verksamhet? Vilka människor är det? Oavsett om det är anställda, kunder, konsulter, samarbetspartners, leverantörer. Hur kan jag nu säkra upp de viktigaste, så att när vi når en lite skakigare period så är jag top of mind? Och jag tror där är liksom sådär. Så att alla de sakerna du har sagt där, riktigt, riktigt bra med att ta den delen. Har du någonting sådär som du som möter många i, Patrik, de här resonemangen, hur skulle du liksom...
Jag håller med dig. Nu pratade vi affärer idag och kunder, men jag håller med dig, du behöver ju säkra upp det. Ja. Jättemånga kunder inom talent management, liksom, där är det fokus på hur behåller du rätt personal. Är du i processindustrin och sådana här saker, så är leverantörerna kritiska för dig. Där byter man inte leverantörer så ofta. Där är det minst lika viktigt att man bygger goda relationer. Så att jag tycker det är som du säger, man måste våga prioritera. Alla människor har lika värde, men alla relationer är inte lika viktiga för det jag vill uppnå. Jag tycker det är liksom det du säger egentligen, med andra ord. För det är det jag måste bestämma mig för någonstans. I min verksamhet pratar vi återigen. Privatlivet så sätter man helt andra premisser. Men i affärsverksamheter så liksom, vilka relationer är det som är viktiga? Och då är det både anställda, kunder, partners, leverantörer, myndigheter. Kanske är viktigt för vissa. Kan man inte underskatta
politiker. Ja, visst.
Gott.
Nej, men det tror jag, det slarvas lite mer där idag också, kan man ju tänka. Det finns många där, du vet ju, du som har jobbat i liknande affär, man satt affärssystem där man har inte varit ute hos kund på 8, 10, 12 år. Och jag menar, då är en lågkonjunktur, alltså, för det tar ju tid. Jag menar, bara för att du är ute en gång så, liksom, så har ju inte vi byggt relationer, så det gäller ju att hitta kontinuiteten i
det. Det är ju summeringen, precis. Om man inte börja idag liksom. Världen går inte under. Det är massor med saker man borde ha gjort i sitt liv som man kanske inte har gjort. Men då börja idag. Så är det är näst bästa tiden. Vänta inte.
Hörrni, med respekt för tiden då, så börjar vi närma oss slutet här. Men några små saker. Du som är med här idag, följ oss. Häng i vår community Emotions and Business. Klicka längst upp till höger här, så hittar du en knapp, mitt lilla face finns med, och en knapp som heter Emotions and Business. Följ den här kanalen, Se till att häng med oss. Vi kommer att köra minst en gång i månaden med intressanta gäster. Och apropå nästa gäst då, Alexander, 28 februari, 28 februari klockan 13:30 kör vi ju nästa Emotions in Business. Och då träffar vi ingen mindre än Lena Gustafsson. Lena Gustafsson är grundare och vd av Good Relations och Styrelseakademin. Lena har skrivit två böcker. Den första boken som slog ner som en bomb grundade sig på 26 intervjuer med 26 framgångsrika kvinnor. Och heter då Bortom glastaket. Nästa bok som hon släppte bara för några veckor sedan heter Har mannen någon framtid? Intressant. Den blir intressant. Kopplat.
Med tanke på att vi är ganska
homogen. Det är bra att ni har lite bättre fördelning nästa gång. Vem har vi blivit utbytt i längden?
Ja, verkligen.
Exakt. Har mannen någon framtid där hon har träffat 13 kända män som tänker högt. Så att 28 februari 13:30, Lena Gustafsson, välkomnar vi till vårt poddinar, eller hur, Alexander?
Yes, och så följ jättegärna där. Och som en liten avslutning nu, har ni frågor så ställ jättegärna dem i chatten. Vi kommer även fånga upp frågor som även kommer emellan de här perioderna och avsnitten vi kör. Men Patrik, verkligen stort tack för det här. Är det någonting du skulle vilja lägga till?
Hitta mig på försäljningschefen.se där signar man upp på e-böcker eller läser bloggar eller kollar videos eller gör någonting annat.
Fantastiskt tack. Mycket bra content kan jag verkligen rekommendera om. Det finns mycket inom det mesta.
Och det kommer mer, så det är bara att köra på. Liksom. Bra, tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack så mycket, och från oss, Emotions in Business.
Jättekul.
Jag och Alexander tackar för att du har varit här. Ha det så bra, och vi hörs.
Tack.
Och ses. Hej.
Det gör vi. Hej.